Centerpartiet har ändrat sig, ändrat tillbaka sig, ändrat sig igen om euron. Ska vi ha den eller inte?
Det här blir det stora avsnittet om euron och om säkerhetspolitiken.
Det här är Politiken med Maggie Strömberg och Torbjörn Nilsson.
För några dagar sedan, Torbjörn, så fick ju jag ett otroligt sms från dig.
Sms är det ofta, så jag minns inte. Vad är det du syftar på?
Det var så här: vill vi ha Dieter Strands skrivbord?
Ja.
Svar ja. Svar självklart.
Jag anade att du skulle svara det. Du är ju väldigt för att köpa många skrivbord. Det är ju inte som att vi har behov av ett skrivbord.
Men jag är ju för att ha skrivbord med historia. Ja. Och Dieter Strand är den legendariska politiska reportern / ledarskribenten, kan man säga så.
Ja, det får man nog göra.
Kolumnisten, kanske, Aftonbladet. Som vi ofta pratar om i den här podden när vi får fråga om boktips och annat. Han gick ju bort i somras.
Precis.
Och nu behövde han skrivbord, ett nytt hem. Och det har nu flyttat till oss.
Det har det. Hans böcker behövde också ett nytt hem, vilket har gjort att hela mitt bokrensningsprojekt som poddlyssnare har kunnat följa har havererat. Jag hade precis blivit färdig, men fick då alldeles för många, alldeles för bra och roliga böcker efter Dieter Strand. Som jag nu måste få in i biblioteket. Men jag är väldigt nöjd hur långt jag har kommit i att rensa ut saker. Och vet du vad den sista boken som jag hittade? Det här vill jag säga, det är ju inte bara böcker jag måste skilja sig från som jag har rensat ut, utan det är också mycket dubbletter som jag inte känner till att jag har. Så det här är en dubblett. Men den sista boken jag la ifrån mig senast jag rensade, vet du vilken bok det var?
Nej.
Det var Martin Ådahl och Jörgen Ekelunds klassiska Allt om EMU.
Alltså Centerpartiets ekonomisk-politiska talesperson. Och Jörgen Ekelund var ju budgetstatssekreterare, va? Under Anders Borg. Eller var han stabschef?
Ja, han var stabschef, alltså planeringschef. Han var ju, det är ju ingen som minns Jörgen Ekelund nu för tiden.
Men de var väl, jobbade väl båda på Riksbanken? Eller?
Alltså vid tiden för euroomröstningen 2003 så jobbade nog både Martin Ådahl och Jörgen Ekelund på Riksbanken tillsammans. De hade tidigare jobbat på Finanstidningen ihop. Det finns ju stora liksom myter om deras umgänge. Att de kastade mackor på varandra och så på kontoret, för att de var så arga på varandra i diskussioner om ekonomi och politik då.
Alla som har sett Martin Ådahl är chockade.
Nej, och ingen kanske som har sett Jörgen Ekelund in action, och därför är det lite kul att få prata om honom någon minut. Alltså han var ju...
Han är på Riksgälden nu.
Okej, okay. Ja, det är väl där de hamnar, den här sortens människor till slut. Nej, men han var ju verkligen Anders Borgs handgångne man i alliansåren.
Vad är en handgången man?
Heter inte så?
Högerhand.
Ja, okej, högerhand. Det var ju han som var bulldosen i olika situationer. Om Anders Borg behövde någon som gjorde ett hitjobb, då var det Jörgen Ekelund som fick utföra det. Alltså ett hitjobb i politisk mening. Tryck ner någon jävel på något sjukt departement som är dum i huvudet och i vägen för det rätta som vi nu tycker och ska genomföra.
Man säger handgångne man. Jag googlar det.
Jag var ganska säker på att jag hade rätt. Men jag tänkte att jag kunde liksom låta dig få känna att du hade rätt. I vilket fall, jag har ju då nu ett extra överex av Martin Ådahl och Jörgen Ekelunds klassiska bok Allt om EMU. Och jag tänker att jag skulle lotta ut den här i podden.
Mm.
Jag har ingen sån overhead eller apparat för att göra detta. Utan det är först i kvarn med roligast motivering för varför du ska få den här boken.
Man kan ju mejla politiken att svd.se. Exakt. Som vanligt.
Mm.
Men i alla fall så kom det ju här i veckan en annan bok om EMU.
Just det.
En uppföljning till en annan klassisk EMU-bok. Alltså ja, den som Calmfors gjorde, den som brukar kallas för EMU-utredningen.
Lars Calmfors ledde ju då inför folkomröstningen en statlig utredning. Och nu har ju samma Calmfors fått Stiftelsen Fritt Näringsliv, eller Timbros uppdrag, att göra en ny sån utredning. Mm. Där en massa forskare har svarat på en massa olika frågor om Sverige borde gå med i euron nu.
Mm, och han kom ju fram till att det borde man. Rubriken på debattartikeln i Dagens Industri var: det är dags för ett svenskt eurointräde.
Mm.
Och han kom ju till motsatt slutsats förra gången. Just så det. Därför är det ju väldigt intressant. Men om man ändå ska upprätthålla sig lite grann vid Martin Ådahl, alltså Centerpartiet, ja, så hittade jag när jag satt i arkiven igår en artikel som han hade skrivit när det var 10 år sedan EMU-omröstningen, alltså 2013.
Mm.
Där han skrev: jag röstade fel. Och det var liksom en sån här: nu är jag i Centerpartiet. Alltså han är ju gammal centerpartist, men han kom ju tillbaka till partiet. Och mitt parti har rätt i sitt liksom EMU-motstånd, i sitt euromotstånd. Jag röstade fel för 10 år sedan när jag röstade ja. Under stor vånda röstade han ja. Det är ju kul, för nu tog ju Centerpartiet på sin stämma i höst att man vill utreda ett nytt, alltså utreda om Sverige ska gå med.
Ja.
Och Tand Ringqvist, innan hon blev partiledare, hade ju reserverat sig i partistyrelsen och tyckte att det räckte inte med en utredning utan vi ska gå med och ville ta ställning för det.
Det är ju ganska snurrigt, alltså särskilt i Centerpartiet. Ja, den roligaste tycker jag ju är Annie Lööf.
Mm.
2003 så röstade hon nej i folkomröstningen. 2009 så sa hon offentligt att hon ångrade att hon röstade nej. Hon borde röstat ja. 2 år senare så ändrade hon sig igen och sa då att hon ångrade att hon hade ångrat sig. Och att hon så att säga borde hålla fast vid sitt nej. Det här hänger ju lite ihop med eurokrisen.
Exakt, det var ju då alla var på nej-sidan.
Men det här kanske...
Men nu är hon då kanske ja igen då, eller hennes parti
det
är i alla fall närmare ett ja.
Det är ju något med att det har gått över 20 år sedan, att många har kunnat ändra sig många gånger. Eller så är det bara så att Lars Calmfors då, som ändrar sig nu, slutligen kommer ut som centerpartist. Det är ju en politisk fråga det här, där liksom många har varit inte svarta eller vita under lång tid, utan gått och liksom glidit över ja, kanske inte nu, kanske sen. I den här rapporten så vill ju Calmfors till exempel säga att hans statliga utredning vid folkomröstningen blev feltolkad.
Jag skrev 2013 om skrev om EMU-kampanjen. Den var ju väldigt extrem. Den leddes ju av Birgitta Ed. De hade ju jättemycket pengar. De klädde ut sig till EMU-er i Almedalen. Alltså det hände ju väldigt mycket i den kampanjen som var kul. Och då skrev jag om Calmfors, och då minns jag att han hörde av sig och var upprörd för att jag hade missat då att hans utredning kom fram till att Sverige inte borde gå med, men att han i samband med själva omröstningen som kom ju några år senare uttalade sig för ett medlemskap.
Ja, och att nu skriver han ju i den här rapporten att det vi syftade på i vår ursprungliga utredning var ju att Sverige skulle gå med senare. Mm. Men att det var dålig timing nu.
Om man ska sammanfatta liksom hans argument för att Sverige nu bör gå med, så skriver han ju att det finns liksom fortfarande saker som talar emot, till exempel då konjunkturrisker, faran för kostnader för kriser i euroområdet.
Mm.
Men det som talar för är samhällsekonomiska effektivitetseffekter och politiska konsekvenser. Och sen skriver han att huvudmotiveringen för min rekommendation, det här skriver han i Dagens Industri, är att är den vikt jag lägger vid att Sverige i en allt mer hotande geopolitisk situation ska bidra till mer politisk sammanhållning i Europa. Och sen tycker han att effektivitetsargumenten har förstärkts och konjunkturargumenten har försvagats.
Det där är så intressant. Vi ska byta valuta för krigets skull. Det är ju egentligen vad han säger. Men om vi väntar med det något och försöker djupa i de här ekonomiska argumenten. För det är ju, den där folkomröstningen, det var ju det första jag gjorde som journalist på nationell nivå, som det heter. Alltså det jag bevakade riksdagen. Mm. Jag är väldigt formad av den. Tycker man, alltså hela den etablissemang, anti-etablissemang som uppstod i och med den är ju det liksom underliggande.
Som förstärktes av då liksom de ekonomiska skillnaderna som fanns på ja- och nej-sidans kampanjer.
Ja, och det är verkligen det som har legat underliggande i allt annat som har hänt i svensk politik sedan dess. Alltså Sverigedemokraternas framväxt och massa sådana saker som man egentligen kunde skönja i den där folkomröstningen. I vilket fall, då var ju den starkaste sakliga diskussionen kanske inte ska vi få behålla våra sedlar med Selma på?
Nu har vi väl inte längre dem, eller jo? Jag har inte sett sedlar alltså, på så länge.
Nej, så det argumentet kanske inte är så starkt längre. Men det fanns ju liksom argumentationer om känslan för att ha sin egen valuta och tradition och sådana där saker. Men
man betalade, kan vi berätta för unga lyssnare, att 2003 betalade man ju fortfarande med kontanter. Det var ju
det normala.
Det var vanligt.
Ja. Men den tunga diskussionen handlade ju om i vilken grad man skulle kunna bedriva en egen konjunkturpolitik.
Mm.
Alltså framförallt då en egen penningpolitik. Alltså om det är så att det blir konjunktursänkning i tunga, stora europeiska länder, men inte i Sverige, så ska Riksbanken kunna föra en egen politik som passar bättre för svenska förhållanden.
Sverige var ju också jättepräglat av 90-talskrisen. Alltså det här var ju väldigt snart inpå.
Ja, alltså det är ju Sverige fortfarande om man läser den här nya rapporten. Det är så... man känner att det lever fortfarande ändå kvar starkt. Och det blev väl liksom argumentationen då att så här, Riksbanken måste kunna, det är bra om Riksbanken kan föra en politik anpassad för Sverige. Alltså ska vi inte gå med i EMU. Nu är det ju snarare som att man i den här rapporten landar i, eftersom Riksbanken inte har fört under de här 20 åren ens politik som har avvikit från Europeiska centralbankens politik särskilt mycket. Alltså eftersom vi inte utnyttjar den här möjligheten att bedriva en svensk penningpolitik, en mer svensk penningpolitik, då är det argumentet inte så tungt. Och då börjar ju Calmfors och de alla experter som utreder olika frågor i den här rapporten snarare landa åt. Ja, men då är frågan, kan man då istället bedriva en konjunkturpolitik för Sverige genom finanspolitiken? Och det tycker jag är så gulligt, för det här är ju i första hand ekonomer som skriver. Och då säger de, jajamensan, det kan man göra. Det får politikerna göra. Regeringen får fixa konjunkturproblem. Och sen så tittar man lite på hur bra går det för regeringen att fixa olika konjunkturproblem.
Det finns ju vissa svårigheter med det.
Det kanske inte är glasklart riktigt.
Sen har väl också, liksom, det har ju hänt mycket sen 2003, och då tänker jag inte bara på finanskrisen som ju påverkade liksom, synen på valutaunionen, men också pandemin, kriget i Ukraina har ju också påverkat hur EU fungerar. Eller hur,
ja, det är ju snarare så att det som händer nu, eller rörelser i den riktningen i alla fall, är ju att det håller på att liksom bli en gemensam finanspolitik i EU. Alltså med de där lånen vid pandemin och för Ukraina. Så det, på sikt så skulle det ju snarare begränsa också den svenska regeringens möjlighet att bedriva en egen finanspolitik kanske. Och det roligaste...
Och då är man med vid bordet vid vissa tillfällen och inte vid andra. Ja, men... Och det brukar ju irritera finansministrar och riksbankschefer.
Verkligen. Så är situationen. Jag tycker att det mest intressanta kapitlet är det som har rubriken "Kommer Sverige få betala för europeiska länders höga skuldsättning?"
Svar ja.
Svaret är ja. Det har Fredrik N.G. Andersson och Lars Jonung skrivit. Och dels så tycker jag att det är kul just för att det är... Sverige har inte, eller svenska ekonomer har absolut inte kommit förbi 90-talskrisen. Man bara tittar, vad är den riktiga jobbiga utmaningen med euron nu? Det är att alla andra europeiska länder är fucked up i sin syn på hur mycket man kan låna. Och det kommer vi stackars svenskar få betala vid en kris. Och det är det de kommer fram till också. Det kommer de så att säga inte runt.
Men de säger att det väger ändå mindre tungt.
Ja.
Henrik Torehammar är ju inte här idag, för han leder Bragdguldsgalan. Mm. 100 år fyller Bragdguldet, ja, som delas ut av Svenska Dagbladet, vår tidning.
Det är tydligen viktigare än oss.
Ja, det finns ju politiska konsekvenser, men de kanske vi ska liksom diskutera nästa veckas podd när vinnaren faktiskt är utsedd. Den är inte det än, men det är synen på vilken sport som... ska prisas.
Just det, sport är politik.
Ja. Några som inte kommer vinna Bragdguldet är Mjällby som vann Allsvenskan.
Vadå, de är inte nominerade?
Inte vad jag vet, nej. De kanske blir nästa. Jag är lite osäker på regelverket kring Bragdguldet, måste jag säga. Men
vilken kränkning mot Jimmy Åkesson.
På tal om Jimmy Åkessons, ja, favoritfotbollslag och sport, så vill jag bara berätta för våra lyssnare att vi håller på med ett jättespännande projekt, Torbjörn och jag, som är en specialpodd om Jimmy Åkesson.
Verkligen spännande att fördjupa sig i Sveriges viktigaste politiker. 4 avsnitt om Jimmy Åkesson kommer i jul.
Mm, och det är en sån specialpodd som man måste vara prenumerant för att lyssna på. Och det är ju några veckor kvar. Jag håller på att bearbeta vår ekonomichef för att hitta ett bra erbjudande till poddlyssnarna. Våra gamla klassiska poddlyssnare. Vi får se. Vi lyckas skaka fram.
Låter utmärkt. Okej, det här med euro. Det finns då den här näringslivsrapporten. Och Centerpartiet, sa du, vill ha en utredning.
Kan vi bara stanna lite vid att de ändå säljer den där under stiftelsen Fritt Näringslivsflagg och inte Timbroflagg?
Ja.
Det är ju egentligen typ samma sak.
Ja.
Är det lite mer classy? Lite mindre liksom polariserande med stiftelsen Fritt?
Alltså jag kan inte fullt ut detektera de skillnaderna. Stiftelsen Fritt Näringsliv är ju liksom paraplyet.
Det brukar... PM Nilsson är vd även för den.
De brukar inte göra så mycket liksom operativa saker, uppfattar jag. Så jag förstår inte riktigt varför den ligger där.
Nej, okej. Okay. Det var en parentes. Ja, men man är nyfiken på det.
Men man blir ju ännu mer nyfiken på... Här vill folk dra igång eurodebatten, och det har ju en hel del debattörer velat i 1,5-2 års tid.
Mm.
Och ändå så har det liksom inte riktigt tagit fart i partierna, eller? Alltså Centerpartiet, sa du, vill nu ha en utredning, men det känns ju inte som ett jättekliv, eller?
Alltså, jag tycker nog ändå det på ett sätt. Alltså... Dels var det ganska många i partistyrelsen som reserverade sig för förslaget att faktiskt ta ställning för att införa valutan.
Okej.
Bland annat då Tand Ringqvist, men också fler. EU-parlamentarikerna, Ungdomsförbundet, Studentförbundet. Alltså det känns som att det pågår en rörelse där. Jenny Nyman var reporter som var där och bevakade den stämman. Berätta också att det där var den debatt som liksom absolut pågick längst och som väckte starkast engagemang. Splittrar uppenbarligen partiet.
Mm.
Sen har ju också både Moderaterna och KD tagit liknande beslut på sina stämmor i höst. Alltså vi vill utreda och liksom titta på hur en utredning ska kunna se ut framöver. Mm. Så det signalerar ju också någon slags rörelse. Socialdemokraterna är väldigt avvaktande. Magdalena Andersson sa ju i ett klassiskt uttalande för något år sedan att argumenten för och emot har stärkts. Båda sidors argument har stärkts.
Det är 100%. Magdalena Andersson, autism.
Ja. Vänsterpartiet är emot. Miljöpartiet är ju allt mer EU-positiva, men också emot. Men ja, ja, det kan väl ändra sig, tänker jag. Det finns ett parti till, eller hur? SD.
Just det, det är ett ganska stort parti.
De är jätte emot.
Ja, för det finns något här att vi fastnar i Centerpartiet, som ju har en intressant historia när det handlar om EU generellt och den här EMU-omröstningen. Men Centerpartiet är ju ett pytteparti och relativt meningslöst, kanske man kan säga, om man jämför i alla fall med Sverigedemokraterna, som är ett jättestort parti. Och det jag inte riktigt förstår i den här opinionsbildningen från höger, mestadels från höger, för att få igång en ny eurodebatt och för att på sikt, eller helst fort, ta Sverige in i EMU-samarbetet, det är ju att på den tiden som har gått sedan folkomröstningen så är det snarare högersidan i svensk politik som har fått problem med den här frågan.
Mm.
Alltså i första hand då, för att det som har växt till höger under de här 20 åren är ett starkt EU-kritiskt och definitivt eurokritiskt parti, Sverigedemokraterna.
Mm.
Det är oerhört svårt att se att Jimmy Åkesson skulle bara säga ja, vi skiter i det där med valutan om vi får ännu liksom skarpare återvandringssaker eller någonting annat. Det är inte riktigt en fråga man liksom tradar på det sättet.
Nej, men och detta låtsades ju inte Ulf Kristersson om när han åkte skytteltrafik mellan liberaler och sverigedemokrater här om veckan på deras olika landsmöten och riksmöten och vad det nu heter. Då sa ju han till liberalerna, vet ni, en dag så kanske Sverige också är medlem i euron. Han sa inget om vem man skulle genomföra det med. Men det var ju inte Jimmy som han åkte till direkt efteråt, om man säger så. Men det är ju intressant om man tittar på opinionen. Alltså det fanns ju ett ganska kraftigt motstånd under eurokrisen som sen har sjunkit rätt så drastiskt. Jag tror i som mätningen säger nu 41% nej, det var liksom uppe på 70%. Ja. Stödet för att införa ligger på runt 25-30%. Men det har ju skiftat vilka som är, alltså tidigare var det ju ett väldigt tydligt ja till höger och nej till vänster, och det där har skiftat, alltså det är inte lika partipolitiskt polariserat, det är splittrat inom varje parti nu, ja. I opinionen.
Och det är därför man inte fattar riktigt, det känns lite naivt av Fritt Näringsliv och de andra aktörerna som så att säga vill dra igång den här debatten, för det är ju som att spränga tid inifrån att aktivera den här frågan, tänker jag. Oerhört riskabelt i de politiska effekterna.
Ja, men man kanske tänker på, alltså många jämför ju, och det görs ju också jämförelse i den här boken med NATO-processen, där ju SD svängde väldigt snabbt av säkerhetspolitiska skäl i en fråga som också har varit väldigt viktig.
Ja, men det är, grejen är ju, och det är väl dit jag vill komma, det är ju inte bara SD. Alltså, Moderata ungdomsförbundet har ju haft minst en generation eller två som har vuxit upp med att förbundet är emot euron. Mm. Alltså, under Niklas Wykmans tid som ordförande så tog man de besluten, och där har man så att säga legat fast. Gå in i Kristdemokraterna idag. Finns väl inte en jävel som är liksom entusiastisk på det där 2003-sättet. Birgitta E dela ut massariner till höger och vänster. Det är roligare att säga ja än nej.
Var det någon luftballong också?
Det tror jag du har drömt.
Nej, jag tror att det var en luftballong. Eller om de kanske bara pratade om att skaffa en luftballong. Jag minns inte.
Men det finns ju inte alls den sortens vi är en enhet som säger ja. Utan det finns ju mycket mer skepsis, och det krockar ju fullständigt med den här rörelsen som har funnits i alla de här partierna i olika utsträckning av ja, mot något mer konservativt och framförallt mot något mer nationalistiskt. Det finns ju en helt annan jordmån idag för de här populistiska eller enklare argumenten om det, ett land ska ha sin egen valuta. Det, jag vill inte ge upp kronorna. Ta inte kronan ifrån mig och sånt.
Det finns ett kapitel i den här boken som jag tyckte var mest intressant. Alltså typ, jag hade lite kämpigt med ekonomidelarna, måste säga. Alltså rent liksom intressemässigt.
Men du var inte med 2003?
Men när jag läste Johannes Lindvalls kapitel om hur man ska se på folkomröstningen så här 22 år senare, då fick jag typ rysningar av en sån här... Alltså du vet att jag kände så här, det här är mitt jobb. Någon betalar mig för att läsa det här. Vad underbart mitt liv är. För att det var, jag tyckte det var så intressant. Och han går ju då igenom så här, okej, hur ska man se på, hur har man sett på, vi har inte haft så jättemånga folkomröstningar i Sverige, men hur har man sett på rådgivande folkomröstningar jämför med kärnkraften till exempel. Jämför med, svenska folket ville ju ha vänstertrafik. Men det blev ju högertrafik.
Ja, det gick ju ganska fort att köra över den opinionen.
Ja. Och då när han pratar om folkomröstningen 2003 så säger han att det som ändå var väldigt tydligt då var att även om det såklart var en rådgivande folkomröstning så lovade politikerna att följa den. Och det är ju inte på något sätt juridiskt bindande, men det är ju ändå, finns ju en politisk, liksom, moralisk take här som är svår att komma bort ifrån. Han argumenterar för, han listar också 7 argument för att EMU-folkomröstningen är den bästa folkomröstning som Sverige har haft.
Spännande!
Låt höra. Och till exempel, på plats nummer 1, jag vet inte om de är rankade de här 7 argumenten, men väljarna ställdes inför 2 enkla alternativ, ja och nej. Jämför dem med kärnkraftsomröstningens 3 linjer som man fortfarande inte förstår.
Ja.
Som också splittrade. Alltså, liksom.
Ingvar Carlsson,
ja.
Politiskt geni.
Nej, men briljant förstås, men också helt obegripligt. Och kanske inte briljant i att liksom öka förtroendet för politiken.
Nej, kanske inte.
Valdeltagandet högt, till och med högre än i föregående riksdagsvalet. Det var argument nummer 2. Nummer 3. Väljarna tog av allt att döma ställning till själva sakfrågan. Man röstade inte liksom efter det parti man trodde på, utan man röstade på vad man tyckte i sakfrågan. Nummer 4. Tidningar, radio och tv var jättebra och gjorde stora folkbildande insatser. Både experter och politiker. Och, det är ju det där som många säger att de saknade i NATO-frågan. Att man inte fick det. Det tycker man, det tycker i alla fall Johannes Lindvall, som jag tror stödjer sig på annan forskning här.
Det är generellt länge sedan man överhuvudtaget hörde någon uttala sig positivt om tidningar, radio och tv.
Ja. En klar majoritet av väljarna tyckte att det var bra att folkomröstningen ägde rum, oavsett om man så att säga vann eller förlorade. Och efteråt så ansåg man också att den hade genomförts på ett rättvist sätt, oavsett om man vann eller förlorade. Och den siffran var hög liksom, jämfört med till exempel omröstningen om EU.
Oavsett hur många massariner Birgitte Ed hade råd att köpa.
Ja, och de som förlorade tappade inte heller förtroende för politiska systemet, utan tvärtom ökade förtroendet för det politiska systemet.
Vilken lycklig saga!
Ja, och därför, bland annat för de här starka argumenten för att det här är Sveriges bästa folkomröstning genom tiderna,
ja.
Så argumenterar då Johannes Lindvall för att ska man gå med i euro så behöver man göra en ny folkomröstning. Man kan inte bara säga det där var länge sedan, eller som med kärnkraften, jaja. Utan man...
Då intar Johannes Lindvall en position som man känner att inte många politiker kommer landa i.
Alltså fast de säger, alltså, lyssnar man på Moderaterna och Socialdemokraterna så säger ju de väldigt ofta så här, vi måste visa respekt för folkomröstningsresultatet. De hänvisar ofta till det. Det finns ju också som inte tas upp i det här kapitlet i alla fall. Det finns ju också ett starkt sår i Socialdemokraterna framför allt kring den här omröstningen.
Absolut, och även om det är så att högersidan idag har större problem med att man är delad och splittrad, så är det ju inte så att det inte finns någon oenighet i Socialdemokraterna.
Nej.
Det är ju snarare så att den skulle aktiveras, tänker jag. Och det skulle vara intressant att se hur stark den skulle bli.
Mm. Han gör också en jämförelse med NATO-inträdet och liksom kraven eller önskningarna om att det borde ha varit en folkomröstning även då. Och då säger han att den traditionen finns ju inte i svensk säkerhetspolitik. Där är traditionen breda överenskommelser. Många partier som kommer överens. Men när det gäller just EU så har vi då två folkomröstningar bakom oss. Där finns det en annan tradition av detta. Han resonerar kring andra folkomröstningar och särskilt Brexit. Och det här tycker jag är intressant, för här upplever jag att det finns en liten lucka och möjligen en liten naivitet.
I Johannes Lindvalls resonemang?
Ja, men för att han skriver om Brexit-omröstningen i Storbritannien då, och att brittiska forskare har varit kritiska mot hur den genomfördes, mot de politiska partiernas agerande. De tyckte att kampanjen var osaklig och populistisk, till skillnad från då den svenska EMU-omröstningen. Och att det satte Storbritannien i en besvärlig politisk och ekonomisk situation. Och han hänvisar till en forskare som säger att folkomröstningar som genomförs på det här sättet riskerar att underminera den representativa demokratin i Europa.
Mm.
Sen lite senare i sitt kapitel så skriver han att de goda erfarenheterna från 2003 visar att det är fullt möjligt att i Sverige då genomföra en informativ och saklig kampanj som låter väljarna liksom sätta sig in i saker och till och med kan öka förtroendet för politiska systemet. Och då känner jag att det har ju hänt lite grann i Sverige på de här 22 åren. Det har hänt lite grann i medieklimatet. Det har hänt ganska mycket i de politiska partierna, hur de agerar. Sociala medier finns.
Ja.
Alltså, det finns ju en viss risk att vi får inte en upprepning av 2003 års fantastiska folkomröstning, utan att vi får en upprepning av Brexit
du
även i Sverige.
Att det finns en risk för att han efteråt behöver skriva 7 argument för att euroomröstning nummer 2 är den sämsta folkomröstningen Sverige har haft.
Lite så, ja.
Det är väl det som en del partiaktörer också far efter. Inte bara det här obekväma att nu ska vi låta folket bestämma eller rådge igen. Utan också att vad blir det av en sån diskussion? Alltså den kommer ju definitivt att liksom störa Tidö-idén. Idén om att Sverigedemokraterna är ett högerparti, kanske rent av ett allt mer borgerligt parti. Och att man har en hög grad av samsyn på liksom Sverige och på världen i den koalitionen.
Simona Moansson, hon driver ju att Sverige borde införa en euro-option likt NATO-optionen. Vilket ju liksom är någon slags hittepå. Eller vi har väl typ redan det så som egentligen fördragen funkar. Men skitsamma,
ja.
Detta är någonting hon upprepar. Hon tycker väl att det låter klatschigt. Det passar väl deras paketering. Men det verkar ju ändå finnas någon slags tanke om att så här, Vi har liksom pratat tillräckligt mycket om detta, den här rapporten finns, Lars Calmfors har nu skrivit liksom tydlig rubrik om att vi borde gå med. Så när det säkerhetspolitiska läget liksom ställer saken på sin spets, då är det bara att knuffa in Sverige.
Ja, men då kommer vi till det mest intressanta i hela situationen och den här nya Calmfors-rapporten. Det är ju detta att han, om man läser hans sammanfattning, och så förenklar man den ytterligare. Då är ju egentligen det bara så att det stora, tunga, nya argument som han ser är det säkerhetspolitiska läget. Och då har jag en fråga till dig.
Varför finns det inga försvarsexperter i den här boken?
Hur många kapitel i den här 500-sidiga rapporten analyserar de säkerhetspolitiska effekterna och euron?
Varför får inte Oscar Jonsson vara med? Är det det du känner?
Nej, det behöver nödvändigtvis inte.
Eller vad heter hon, Gudrun?
Nej, men jag tänker det finns en massa frågor i sådana fall som överhuvudtaget inte berörs eller liksom det dras i. Kommer euron alls existera? efter en krigssituation. Alltså,
va? Vad skulle hända annars menar du? Ja, men, vad skulle vi alla ha rysk valuta?
Nej, det är inte... Ja, om hela Europa skulle annekteras, det vore ju trist kanske. Men då finns det väl en risk för det. Men det är nog inte det jag menar, utan snarare så här... Euron är ju en förlängning av det europeiska samarbetet. Överlever det europeiska samarbetet en väpnad konflikt med Ryssland? Alltså som politisk idé och koncept. Redan nu så är ju liksom det europeiska samarbetet under hög grad av liksom förändring strukturellt. Både då att kommissionen gör saker som man inte har gjort tidigare, men också att det finns andra helt nya grupperingar för att hantera det som det gamla EU-maskineriet inte riktigt klarar av. Vart tar det vägen? Vad har det för påverkan på om Sverige ska gå med i det här, i den ekonomiska gemenskapen fullt ut eller inte? Alltså, om man bara utgår från att det blir en väpnad konflikt mellan NATO och Ryssland inom 5-10 år, då är det ju den här sortens...
Bara utgår från... Ja, men vi gör det.
Ja, vi utgår från det. Ja. För det är ju det som den sortens experter säger.
Mm.
Då är det väl den frågan som ska analyseras. Om det är den som är orsaken till att man nu borde införa euron och gå med i EMU-samarbetet.
Du tycker Försvarshögskolan borde göra sin egen eurobok?
Ja, eller att om nu Calmfors själv säger att det är det som är, det är inte det enda, men ett tungt och kanske det tyngsta argumentet, så borde det väl vara de sakerna som reddes ut, inte så mycket det här ekonomiska. Där är ju rapporten i huvudsak kommer fram till så här, läget har inte förändrats avgörande, men man kan väga risker på ett nytt sätt. Alltså, jag, Pål Jonsson, försvarsministern, han var nyligen i Kanada.
Ja.
Vet du vem som också var där?
Ebba Busch.
Ja, stämmer.
Och kungen och Silvia.
Stämmer också. Men med på en scen i något panelsamtal med Pål Jonsson satt också Kasparov.
Berätta vem det är.
Jo, jag menar alltså han schackspelaren som var superduktig världsmästare, schackspelare. Kanske slog en dator. Jag kan ingenting om schack.
Mm.
Han sa så här.
Varför var han på scen med Pål Jonsson? Oklart.
Ja, men han är ju från Ryssland och han är en stark Putin-kritiker. Så jag tror att det var därför han var där. Han sa i alla fall så här.
How can we discuss seriously the deal made by Trump's business partner? You know, it's a real estate deal to enrich Trump's family and sell Ukraine. And how can we seriously discuss that Ukraine will have to give up fortifications that are saving Europe? Ah, we're celebrating NATO's. NATO is not strong. NATO doesn't exist. It's a fake.
NATO is fake. Det är det här jag menar är det lite ironiska med den nya eurorapporten. Alltså, den kommer samtidigt som det pågår någon slags fredssamtal om Ukraina som helt och hållet kan liksom välta bordet. Då är ju, om det nu är säkerhetspolitiken som är förutsättningen och orsaken till att Sverige borde gå med i euron, då är det ju säkerhetspolitiken som måste analyseras först. Och den är ju helt i, liksom, under stor förändring här. Alltså, Kasparov menar ju att NATO egentligen inte finns i verkligheten, att NATO är ett luftslott.
För att han är arg på förhandlingarna om Ukraina?
Ja, eller för att han... jag tror att han är arg för att väst i allmänhet gör för lite för Ukraina. Och liksom titta på medans ukrainare dör för att försvara Europa.
Mm. Och betyder det att vi borde gå med i NATO, eller jag menar i, att vi borde byta valuta eller inte?
Ja, det är det som är frågan, men den är outredd. Ja, det, alltså om det är säkerhetspolitiken som är argumentet, så finns det väl jättemånga frågetecken kvar. För att det är högst oklart var Europa hamnar, eftersom det är högst oklart vad det är för fred som eventuellt uppnås och i vilken grad europeiska intressen tillgodoses där, och kanske också i vilken grad europeerna eller det europeiska NATO har liksom stärks eller försvagas av hur det slutar.
Men det är ju också hela Calmfors argument att alltså Sverige ska liksom, vi ska acceptera att vi kanske måste bidra mer ekonomiskt till andra länders finanskriser, därför att vi också, det ligger i vårt intresse att bidra till ett mer integrerat och starkare Europa, och det gör vi genom att byta valuta.
Ja, det är det ju. Och då kan man ju kanske säga lite som du och jag gjorde när vi skrev bok om NATO-processen. Alltså att Sverige gick inte riktigt med i NATO efter Putins invasion. Som vi faktiskt till slut blev fullödiga mentala medlemmar i EU. Och då är det ju inte konstigt att debatten om euron kommer. Den kommer ju som ett brev på posten.
Du har lyssnat på Politiken. Producent är Tove Friman Leffler och ansvarig utgivare är Lisa Irenius.